Vi brukar framhålla i olika sammanhang att Peter är fan med en riktig polis. Numera så har de gjort, oskadliggjort honom.
Precis, jag har varit en riktig polis.
Numera är han på Rikspolisstyrelsen, ja, och gör motstånd mera, eller vad gör du på dagen?
Ja, så lite som möjligt. Det ligger väl i sakens natur, i alla fall om man läser massmedia. För det är väl ungefär det epitetet vi har fått, i alla fall de senaste veckorna. Att vi gör som lite frånsett från igår, kan man väl säga. När man inser att det faktiskt finns de av oss som jobbar också. Men idag jobbar jag med våran inre säkerhet, kan man säga. Och det har jag gjort under de senaste 2 åren. Innan dess så, och egentligen så var det Fredrik och jag som började med den inre säkerheten inom polisen. För ja, när Fredrik kom till Rikskrim 2004. Han gick en annan väg än vad jag gjorde. Jag fortsatte med den tangenten. Så här ser boken ut. Brytpunkt Uppsala. Man ser ungefär på omslaget ser man ungefär hur innehållet ser ut. Vi hänger oss ganska mycket åt den omgivning som ni sitter i idag. Det vill säga en del av handlingen utspelar sig här inne. En annan och en mycket större del av handlingen utspelar sig i det vi kallar för Forsmark 4. Det vill säga huset som ni ser mitt emot. Konsert och kongress och konsert eller kongress. Vilket är det? Ingemar. Ja, Ingemar är där, ja. Konsert och kongress var det. Huset. Den är lite annorlunda skriven mot vad vi gjort förut. Förut har vi ofta, eller har vi skrivit i mera i rapportform. Men den här gången har vi övergivit det lite grann. Varför har vi gjort det, Ulf?
Därför att vi fick så mycket skit för att vi skrev på det andra sättet. Det tror jag är den bistra sanningen faktiskt.
Så vi är populistiska då alltså?
Nej, det är inte alls. Utan annars hade de ju inte gett ut boken helt enkelt. Ja, vi kanske ska komma istället till boken här nu då. Och då måste vi börja i föregående bok faktiskt. Alltså vår fjärde bok som heter Mannen från Tenhult. Och som utspelar sig till ganska stor del i Småland, i Jönköping. Tenhult är nämligen en liten ort som ligger sydöst, har vi kommit fram till, va? Om Jönköping. Uppe på höjderna i alla fall, åt Eksjö-Näsjö-hållet till. Och där bor en moderat kommunpolitiker som är en riktig ärkeskurk. Men framförallt så handlar boken Mannen från Tenhult om svenska nynazister. Och i den boken då så har alltså säkerhetspolisen fått ett hemligt direktiv av regeringen att ta reda på om det stämmer att en nynazistisk paraplyorganisation håller på att bildas. Det grundar sig på verklighet i stor utsträckning som hände i Västerås. Där polisen av genuint misstag lyckades att bryta upp en nazistisk cell. Det var nämligen så att den här nazistiska gänget, de hade en plan som eskalerade hela tiden. Och det första steget, det var att skapa oreda i samhället och förstöra saker. Så de hade slagit sönder fönster för 1,6 miljoner. Och i det här tillfället så fick polisen syn på en bil helt enkelt i närheten av ett ställe där man hade slagit sönder mycket fönster och sen rullades allt det där upp. Det visade sig att de hade mycket mer långtgående planer. Det visade sig också att de hade gjort kartläggningar. De hade bland annat varit inne och filmat, fotograferat innanför skalskyddet i Rosenbad. De hade tagit reda på var i vattenfallsnät de skulle spränga för att ställa Mälarsjukhuset utan ström. De hade skriftliga planer på att ett av de första stegen när man eskalerar var att man skulle avrätta alla poliser. Det finns en bok som heter Revolution i välfärdssamhället som hanterar där. Men det blev ingenting då eftersom polisen spräckte det där. I verkligheten så fanns det en tjej från Enköping som var med i den där cellen. Hon lärde sig något av det där och slutade liksom med såna här grejer och är borta helt ur det här. Det finns en kille som var ledare för det där gänget. Han var bland annat utbildad i Saddam Husseins Irak. Han drev paramilitära utbildningar i Östergötland här på somrarna för andra nazister. Han är kvar i våra böcker och i verkligheten. Och två andra killar åker i Dalarna och Gävleborgs län tillsammans med olika MC-gäng och slåss på vägkrogar och sånt där. Och ganska kända av polisen. Så är det i den boken. Mannen från Tenhult, han åker dit så småningom och vi har en upplösning i Jönköping Energis kraftvärmeverk Torsvik. Som är ganska spektakulär. Och det gjorde också att Jönköping Energi, de gav ut en egen upplaga av den här boken. Det är ganska unikt. De har en egen upplaga av den här med sina egna logotyper på och sådär. Och jag lovade i ett svagt ögonblick att Peter och jag skulle komma och signera 1000 exemplar. Det gjorde vi.
Ja, det gjorde vi.
Tror jag. Jag var medvetslös andra halvan av dagen. Ja, det var ett helvete, ska jag tala om för det. Man tror att, alltså ni kan inte föreställa er, de bara bar in böcker och böcker och böcker så den där jävla högen växte. Och den högen med signerare, den tog de bort hela tiden. Så det var tröst, och det tog hela dagen.
Det tog hela dagen, ja. Och det enda som vi efteråt ångrade att vi inte hade gjort, det var att vi hade spart, ja. Vi skulle ha spart den första och den sista boken och titta på hur namnteckningarna såg ut.
Ja, alltså min, den var ett rakt streck. Jag hade träningsverk i 2 veckor. 1000 böcker är jättemycket. Alltså. De sålde alltihopa.
Ja, det är 6 böcker kvar.
Ja, de har gett bort en hel del. Men alltså, den såldes via Akademibokhandeln. Man fick en värdekupong med elräkningen, så man fick köpa den mycket billigare. Det var ju jävligt smart. Det är väl enda positiva man kan få en elräkning, jag tänker mig. Brytpunkt Uppsala då, som vi har i nu och som vi kommer alltså från bokmässan i Göteborg, kan man säga, mer eller mindre direkt. Och den kom då alltså ut i samband med bokmässan. Det är den här boken. Och den är i de styckena som gäller svenska nynazister en fortsättning på den här mannen från Tenhult. Alltså polisens utredning fortsätter och man börjar närma sig det här. Det finns kopplingar till Sverigedemokraterna eller något som liknar dem. Där finns det kopplingar till grov kriminalitet. Man kan börja rulla upp. Och så korsas den utredningen utav Operation Griptång, som håller på med det här som Fredrik berättade om förut. Nu har ju vi alltså skaldat fritt naturligtvis. Och det händer säkert inte så mycket här i Uppsala i det där projektet som vi låter det göra, men temat är ju korrekt så att säga och bakgrunden är korrekt och tagen ur verkligheten. Men vi tar oss vissa friheter då att utsätta några människor här för saker och ting. Och det är i det sammanhanget som det blir tillslag här på KB. Med våldsamheter som följd, och det är i det sammanhanget som Gary får anledning att hjälpa kronofogden och polisen. Vi får väl se vad de andra krögarna tycker när de har läst det där. Och så är det så att en viss Ingmar Bergman som sitter där, som vi där, du var marknadschef va? Kallas det för? Marknadschef på konserthuset här bakom oss vid det tillfället. Han har nämligen varit, han har såna otäcka kontakter. Det har han ju i verkligheten också. Han har varit över till Vita huset och övertalat dem att flytta hit en NATO-konferens. Vad betyder det då, Peter?
Det betyder att det kommer en herrans massa människor, prominenta sådana, ifrån i stort sett hela världen. Vi står den här idén egentligen ifrån NATO-konferensen i
Åre.
2005. 70, de här är för gamla. Ja. 2005. Och när vi såg hur man hade bullat upp inför den konferensen med runt 2000 poliser. Man hade hela svenska polisens högsta ledning där, man hade den militära ledningen där. Och en, som sagt var, en herrans massa poliser. Så börjar vi diskutera om vem skyddar den delen då? För det är ju att skydda demokratin. Och det diskuterar vi en del i den här boken, för att den frågan är inte alldeles ointressant. Vi hade en annan diskussion också. Det går såna här båtar över, kanske för polisbåten som går mellan Stockholm och, det är en leasad båt då, från Stockholm över till Åland eller Finland och tillbaka. Och då har man mellan 1500 och 2000 poliser. Vad händer om man skulle sänka den då? Hur smart är det här att samla så många på samma fläck? Och vem skyddar dem? Så det var egentligen utifrån den ansatsen som, en del av det i alla fall, den ansatsen som vi skrev den här boken. Kanske för att någon kanske skulle få lite större fantasi och vakna lite mer än vad man har gjort hittills.
Alltså frågan är, vem skyddar oss när vi skyddar Obama? Och det får man ju reda på här, för han kommer hit då, för det har ju Ingmar dragit hit honom, och Gordon Brown och lite löst folk. Ja, du kommer.
Jag vet inte om ni känner till det, men alltså, innan det här huset var byggts klart så satt vi på Kungsgatan i ett kontor och skissade på att den del som skulle bli restaurang, som är på sjunde våningen i sjunde etaget, skulle bli en säkerhetsklassad VIP-lounge där man skulle kunna ha hemliga möten för stora börsbolag och stora politiska möten. Jag vet inte om ni kände till det, men så var det tänkt i alla fall. Men det var lite för dyrt.
Vi avslöjar aldrig våra källor. Vet. Det gör vi inte. I den här boken finns det också ett litet besök i Stockholms BDSM-värld. Vet ni vad det är? Det står för bondage. Vad är det mer? Disciplin. Sadomasochism. Det är alltså väldigt avancerad sex då, för de som håller på med det i alla fall. Och det har alltså väldigt stark verklighetsbakgrund, därför att vi har en källa. Och i det här fallet så har hon då valt att avslöja sig, så hon finns med i förordet. Men när jag träffade henne första gången, då hette hon Lilith Lila. Och det var väldigt avancerat. Jag skulle stå på ett visst ställe, still. Och så skulle hon avgöra om hon ville träffa mig, och så skulle hon ringa och berätta var hon var någonstans. På centralstationen i Stockholm. Man kan tycka vad man vill om det, men det är en värld som finns och den har en betydelse i den här handlingen. Advokat Eriksson som har läst boken. Ja. Vad säger han om det?
Det är väl en intressant del av den boken också. Ja.
Han kan ju inte säga att han tycker att den är
bra. Tvätta bort flinet.
Nej, men det är, om ni läser boken kommer ni förstå sen att det inte är spekulativt, utan det har en roll så att säga i den här boken. I en sidohandling kan man väl säga. Och sen vi skrev det här så har RFSU godkänt det här som en verklig sexualitet så att säga i Sverige. Så att den här tjejen, hon har numera anställning där som konsulent. Men det hade hon inte då när jag träffade henne, utan då var det jättekänsligt, va? Och jag kommer att fråga henne, skulle jag kunna få titta på en lokal eller... Ja, säger hon, du vet, liksom, tjejer håller bara på med tjejer, va? Och grabbar håller bara på med grabbar, så det var jävla tråkigt det lät. Så. Men jag kunde få titta på en lokal innan de var där, och det tyckte jag var rätt meningslöst, så det gjorde jag inte. Men jag fick rätt mycket information av henne i alla fall, så att det är en hemskt autentisk skildring det med. Det tror jag inte någon annan har gjort.
Nej, inte möjligt.
Vad jag vet. Och som sagt var, den här NATO-konferensen, den kommer hit, och då bestämmer sig onda krafter för att försöka göra någonting, och det är det boken egentligen handlar om. Så den här boken, den är både en varning, det här vi säger, vem skyddar oss när vi skyddar de andra. Man kan även dra paralleller till Göteborg med kravallerna där och allt det här. Det är samma situation, det är samma polispådrag. Och tar man ut 2000 poliser ur aktiv tjänst, så innebär det i praktiken att det är nästan tomt runt om i landet.
Ja, det blir det.
För att det är så förfärligt mycket poliser som inte är i yttre tjänst, som är barnlediga, sjuka, på utbildning. Att det där var kanske hälften av alla poliser som är i yttre tjänst som var samlade i Åre. Och vi har flyttat hit dem till Uppsala. Och det är inte säkert att det räcker med att vara många.
Ja, det är inte det som är grejen.
Nej.
Utan grejen är ju att finnas tillräckligt många på rätt plats. Och det gäller väl hela svenska polisväsendet idag. Egentligen.
Precis. Alltså det som händer i den här boken, det kommer så att säga till en slags brytpunkt då. Brytpunkt Uppsala. Ja, jag kan inte säga så mycket mer om den där boken nu heller, va? Om ni ska läsa den.